Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svanå, jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt i den här podden, avsnitt 86. Och idag har vi en gäst med oss. Det är författaren Cecilia Klang som faktiskt är en av mina favoritförfattare. Hon har ju skrivit flera böcker. Den senaste heter Schimpanserna vid Point Nemo. Och vad den handlar om kommer vi snart få höra henne själv berätta om. Annars har hon också skrivit böcker som Kan innehålla spår av Tommy Ros och I södra Norrland väntas regn. Jag gillar de här böckerna för att de handlar om helt vanliga människor med helt vanliga skavanker och problem på vanliga platser i Sverige. Men samtidigt är det hela tiden väldigt intressant. Och det är skrivet med sådan värme så att jag bara älskar dem. Och dessutom är det är humor i dem också, som en sorts underton på något vis. Så de böckerna vill jag verkligen rekommendera om du vill ha något mysigt och härligt att läsa i sommar. I vårt samtal här i intervjun så berättar Cecilia hur hon blev författare, hur hon jobbar med sina böcker från idé till färdig bok, hur skrivprocessen går till helt enkelt och hur hon gör för att hantera den här känslan av tvivel som så lätt smyger sig på mitt i det skrivandet. Och jag kände mig väldigt glad och uppmuntrad efter att ha fått prata med Cecilia. Och jag hoppas att du också kommer göra det. Så ja, jag ska inte orda mer nu innan utan vi går rakt in på intervjun.
Hallå, hallå.
Hallå.
Hej Cecilia.
Hej Anna-Karin.
Kul att du kunde komma hit. Du får gärna börja med att berätta lite, vem är du och vad skriver du för någonting?
Ja, men vem är jag? Jag är författare sedan ett antal år tillbaka. Jag debuterade som 38-åring tror jag, skönlitterärt. Jag har skrivit hela mitt liv, nu är jag 46 och sen något år tillbaka här så kan jag väl nästan försörja mig på mitt författarskap. Vilket är en barndomsdröm verkligen så. Så jag är författare men också kommunikatör och copywriter i botten. Så jag jobbar en del som det fortfarande men mestadels av tiden så skriver jag påhittade historier.
Vilka böcker har du skrivit? Kan du nämna några titlar?
Ja men precis. Jag debuterade med en ljudbokserie för Storytel, en sån originalserie som heter Gäddsimmerskan. Och den släpptes i två säsonger. Och sen romandebuterade jag 2022 med Kan innehålla spår av Tommy Ros. Som var då första delen i en trilogi om det lilla brukssamhället Forshammar. Som är fiktivt och påhittat men ganska kraftigt inspirerat av Hofors som jag har vuxit upp i, som är ett litet brukssamhälle i Gästrikland. Mm. Så det är väl några titlar. Nu senast så har jag skrivit Schimpanserna vid Point Nemo som kom i våras som är en fristående roman. Mm.
Vad är det för genre skulle du vilja säga? Är det liksom ja. Feelgood? Nej, det är inte riktigt feelgood va? Eller vad är det
för vet inte. Jag tycker det där är så jättesvårt för jag tänker ju aldrig genre när jag skriver själv utan jag bara skriver en historia som jag vill berätta och sen är det liksom andra som sätter de där etiketterna och de etiketterna har spretat ganska mycket får man säga också längs vägen. Jag vet att på Storytel så sa de, men det här är en typisk klockren feelgood så att den var liksom märkt som en feelgood historia på alla sätt och vis. Men sen serien då om Forshammar och nu Schimpanserna vid Point Nemo är väl mer relationsromaner har förlaget kallat dem. Medan vissa säger att det är feelgood, andra säger att det är, jag har hört allt ifrån diskbänksrealism till arbetarlitteratur. Så att jag vet faktiskt inte vad det är jag skriver egentligen.
Det är ganska skönt att höra egentligen, för att många tycker att det är lite besvärligt det där med genrer och att veta innan, vad är det här för någonting jag håller på med? Och så känner man sig lite vilsen i det där och tycker att det måste finnas en sorts etikett på det man gör. Men det är skönt att höra att det behövs det inte vara då.
Ja,
Får
nej, det tycker inte jag. Jag tycker
förlaget
att
och
det är ganska
läsarna ser det.
Ja, men exakt. Det är väl ganska skönt om man inte har någon etikett, utan man kan bara berätta sin historia och så sänder det upp till andra att bestämma vad det är för något.
Dina titlar är ju lite ovanliga, speciellt kanske den här sista, Schimpanserna vid Pont Nemo. Vill du berätta lite vad handlar den här om? Vad syftar den här titeln på?
Ja, det är en jättekonstig titel, jag vet, och det är inte helt logiskt att förstå vad den handlar om när man ser titeln. Men jag kan börja berätta om Point Nemo. Det är en plats, eller egentligen inte en plats heller, utan det är en punkt på kartan så långt bort från land man kan komma. Det är liksom en punkt mitt ute i Stilla havet. Så befinner man sig vid den punkten så är man så långt bort man kan komma från land. Ens närmsta liksom, mänskliga kontakt är rymdstationen Mir, tror jag, eller nej, jag vet inte vad rymdstationen heter, men det är alltså en satellit har man närmare till än vad man har till land. Så att den har kallats för världens ensligaste plats eller världens ensammaste plats. Så det är Point Nemo. Och sen schimpanser, ja, det kräver lite mer, då ska man nog ha läst boken för att förstå vad schimpanserna gör där. Men ja, det är en knepig titel och berättar kanske inte jättemycket vad det handlar om, men den handlar om ensamhet kan man väl säga. Och två människor som lever väldigt, väldigt tätt nära varandra. Det är en 45-årig kvinna som heter Lisa och så hennes pappa Rolf som är precis fyllda 80. Och de är väldigt, väldigt tajta och ja, men lever nästan i symbios kan man säga, som man gör i djurlivet. Och väldigt inrutat liv också. Lisas mamma dog när hon var 11 och då blev också då Rolf änkling. Så att sen dess har de haft varandra bara. Så man kan säga att de är lite isolerade i sin kärlek och sin närhet till varandra. Så att, ja, en krånglig förklaring kanske, men det är vad boken handlar om.
Men lite symbolisk titel skulle man väl kunna säga då.
Absolut,
Ja.
det är det. Helt
Visste du
klart.
om att den här Point Nemo fanns när du började skriva, eller hur kom du på det? Jag hade aldrig hört talas
Ja.
om den här punkten innan jag läste din bok.
Nej, jag visste ju om den när jag började skriva, men jag kände inte heller till den, för det var några år sedan faktiskt som jag kom i kontakt med den här Point Nemo första gången. Och det var ett sånt här Tankar för dagen i P1 som en kvinna som heter Camilla Liv höll i, som är kyrkoherde i Katarina församling tror jag i Stockholm. Hon brukar höras i radio ganska mycket och är en väldigt klok person och har kloka tankar. Och hon hade ett sånt här Tankar för dagen och det hette Point Nemo, avsnittet. Och det sändes under pandemin, tror jag att det var. Och då berättade hon om den här platsen och att när man befinner sig vid Point Nemo så är man så långt ifrån, man är ensam och allt det där. Och att man kan känna så under pandemin, att man befinner sig i sitt liksom inre Point Nemo på något sätt. Otryggt och ensamt. Men så sa hon också det att man ska också veta att när man befinner sig på den mest avlägsna platsen så betyder det också att varje rörelse därifrån så är man på väg hem. Varje liten rörelse därifrån så är man på väg mot någonting bättre och tryggare. Och jag tyckte det var så otroligt fin liknelse, så den blev liksom en ingrediens till den här boken. Hennes prat helt enkelt.
Ja, så trösterikt liksom att höra det.
Otroligt trösterikt. Jag har själv liksom verkligen kunnat använda mig av den tanken i massa olika situationer. När det känns som jobbigast så kan man tänka att ja, men det är jättejobbigt nu, men om jag bara rör mig på något sätt lite ifrån det här så kommer det bli bättre.
Jättefint. Men du sa förut att du har skrivit typ alltid eller hela livet. Eller så. Hur kom det sig att du liksom blev författare till slut? Vad var det som avgjorde och hur började allting egentligen?
Ja, nej, men det är ju en lång historia. Jag var nog 6 år tror jag. Mina föräldrar säger att jag var första gången jag uttryckte att jag ville bli författare. Vilket är jättekonstigt för det fanns ingen i släkten eller familjen som skrev. Så det är inga akademiker, inga kulturarbetare, ingenting sånt. Så att det här var något som jag hade kommit på själv att jag ville göra. Och jag har en 11 år äldre syster som visste allt om världen. Så när jag var 6 så var ju hon 17 då, och då sa hon liksom att nej, men författare, nej, det vet jag inte om man kan bli. Det finns väl inga skolor man kan gå och sådär, utan journalist, det kan man bli. Så då siktade jag in mig på journalistiken och jag flyttade tidigt till Stockholm. Jag var bara 16 år när jag lämnade lilla Hofors och gick gymnasiet med journalistikinriktning. Jag skulle börja få skriva liksom. Men sen så kringelkrokar vidare så släppte jag det här med journalistiken och började läsa medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet, på IMK, Journalisthögskolan. Så jag rörde mig liksom i tassemarkerna att hela tiden skriva. Utbildade mig till informatör och kommunikatör och sen till copywriter. Så att, ja, men jag har verkligen skrivit hela mitt liv i mitt yrkesliv. Och det här med att skriva skönlitterärt och den typen av berättelser, det låg liksom som en liten dröm och puttrade hela tiden vid sidan av. Men jag var så himla rädd att prova på det där, att verkligen skriva den där berättelsen och skicka in till ett förlag och sådär. För jag tänkte att får jag ett nej då är det som att då är liksom livet förstört nästan. Så att jag var så otroligt rädd för att verkligen försöka. Så att jag gjorde inte riktigt det. Jag gick någon sån här skrivarkurs som heter Skriv färdigt din roman, och jag skrev färdigt en roman, men jag tyckte att den var så otroligt dålig när jag var färdig så att jag skickade inte in den någonstans då heller. Så det som slutligen fick mig att faktiskt försöka, det var en tävling i tidningen Skriva. De hade en tävling tillsammans med Storytel, där då Storytel hade börjat gjort såna här originalserier, precis som Netflix och HBO och sådär, att de ville ha liksom sina egna serier. Så att då skulle man få tävla, man skulle skicka in en pitch som fick vara max en A4-sida. Och då tänkte jag, men en A4-sida. Även om de säger nej då så har jag liksom inte slitit ut hela mitt hjärta och lämnat ut, utan då kan jag liksom ta ett nej ändå. Så att då skrev jag ner en idé som jag hade haft i flera år som heter Gäddsimmerskan då, och skickade in. Och kom tvåa i tävlingen och vann ett par hörlurar. Så jag blev otroligt glad för att jag vann. Att jag liksom ens var med i någon slags toppstrid där tyckte jag var helt fantastiskt. Jag blev jätteglad över det. Men sen så gick det några veckor och sen ringde en förläggare från Storytel och sa, ja, men du kom ju tvåa, men vi tyckte jättemycket om din idé. Så om du vill så kan du skriva ett pilotavsnitt på en timme, ett första avsnitt i den här serien då. Och så bedömer vi det. Och är det så att vi tycker att det är bra så då får du ge ut en serie helt enkelt. Och det här var ju som att liksom himlen öppnade sig, tyckte jag. Att det kändes som att nu har jag en chans. Nu vet jag att någon kommer läsa det här, någon är intresserad. Så att nu jäklar. Så att jag vet att jag la hela den sommaren på det där en timmes långa avsnittet. 25 sidor eller vad
Du
det nu kan
hade
vara.
inte skrivit någonting ut
Nej, jag
förutom
hade
den
bara
här
haft...
boken då?
Precis, jag hade bara haft idén vad jag såg framför mig att det skulle handla om. Jag hade inte skrivit någonting på den. Kanske att jag lite så här karaktär och så hade jag ju tänkt ut, men inte liksom någon färdig text. Så jag skrev den och skickade in den. Jag tror att det var augusti vi hade kommit överens om att jag skulle skicka in den. Och sen jag fick svar tror jag, så att ja, vi har tagit emot den nu och så vi hör av oss. Men ingen hörde av sig och månaderna gick. Jag tror att i oktober så var jag sådär, men det här är ju kört liksom. Jag har inte hört någonting. Och jag är väldigt sådär, jag vill inte gärna tjata och vara påflugen och sådär. Men jag hade en kollega som sa då att, nej men skärp dig. Du måste ju ringa i alla fall och kolla vad som händer liksom. Så jag vet att jag med darrande hand ringde och liksom presenterade mig och sa att jag har ju skrivit den här Gäddsimmerskan, det här första avsnittet, och jag tänkte bara kolla om ni... Ja men gud, ja, nej men den, det är helt självklart, den ska vi ge ut. Vi har bara inte hunnit återkoppla. Och det var bara så här, jag vet att jag låg på golvet och skrek när vi hade lagt på telefonen där och barnen funderade vad det var som hände. Men så att på den vägen så skedde min debut, väldigt fegt och försiktigt eller vad man ska säga. Men det var det som fick mig att faktiskt komma in i den här världen.
Ja, men vilken tur tycker jag då, eftersom jag har verkligen njutit av att läsa dina böcker som du har skrivit sen.
Vad roligt.
Men du, om man tänker din skrivprocess då, den här gången så hade du en idé, först lite karaktärer och så fick du en knuff och började skriva. Men hur ser det ut, hur har det sett ut de andra gångerna? Vad började du med och hur sätter du igång?
Men jag är ju sån här väldigt inrutad person, så att jag gör ju liksom väldigt mycket förarbete. Jag skriver synopsis och jag har liksom början, mitt och slut. De stora liksom vändpunkterna och scenerna har jag liksom klart för mig innan jag börjar skriva. Och jag tänker igenom karaktärerna jättenoga. Jag vet vilka de är och varför de är som de är, vad de har varit med om i livet. Så att även det jag inte tar med i själva berättelsen menar, den kanske utspelas under ett år i deras liv, men då vet jag ändå alltid vad de har för liksom backstory och så, vad de har varit med om. Så att mycket jobb innan jag väl sätter igång.
Hur vet du när du får liksom en idé om någonting att den här är värd att liksom satsa på? Nu ska jag utveckla denna. Eller är det bara så att du får en idé och så kör du på den?
Svår fråga. Alltså jag vet, det är bara någon sån där känsla att man känner att det här vill jag skriva om, det här vill jag berätta om. Och det kan nog vara lite dumt på sätt och vis, för när jag får den lusten så är det som att då, fast jag kanske har hur mycket tid som helst på mig att tänka och klura på olika grejer, så är det som att då har jag hittat det spåret och då kör jag på det. Sen är ju ofta idéerna för min del ett hopkok av massa saker, att man kanske har någon liksom del där, någon, ja, men som nu med schimpanserna till exempel, då var ju det här tanken för dagen med Camilla Liv var ju liksom en ingrediens, det var en tanke kring det här att vara ensam men att också veta att om man rör sig och så vidare, och platsen Point Nemo. Sen hade en annan del i det här var att min egen pappa fick prostatacancer vintern 2022, tror jag det är nu. Han lever och han är frisk idag, men det var en sån där händelse för mig som vände upp och ner på jättemycket i mig, och precis som Lisa då och Rolf i berättelsen så är ju det här cancerbeskedet också någonting som sätter igång en massa andra saker. Och sen en ingrediens till var att jag har alltid älskat Lars Molin, den film och tv-serieskaparen och författaren. Älskat hans produktioner, och Potatishandlaren är ju en av de här berättelsen, och den handlar om en pappa och en dotter, och pappan försöker liksom styra upp sin dotters liv på något sätt, han försöker hjälpa henne. Så den tanken fanns också med, så det blir lite som att jag har en massa olika ingredienser och så rör jag i någon slags soppkastrull och så blir det till någon helhet till slut.
Hur lång tid tar det för dig då att liksom sitta och tänka ut allt det här? Och hur ser det ut? Alltså jag blir så nyfiken. Hur ser det ut rent praktiskt? Har du så här post-it-lappar eller har du stora Excel-dokument? Eller hur har du ordning på ditt synopsis? Och hur länge håller du på med den processen?
Ja, precis. Själva tankejobbet, att det här liksom att komma på saker, lägga ihop de här olika ingredienserna, det kan liksom pågå under flera år, och det kan pågå parallellt med andra skrivprojekt och sådär också. Men sen när jag väl sätter mig ner i synopsisjobbet, då, jag skulle säga från att jag börjar med det till att det är en färdig bok, så har det ungefär handlat om ett år i tidsspann då, om man säger så. Så att, och synopsis, det skriver jag bara i ett Word-dokument, alltså så här, skriver ner historien rätt upp och ner helt enkelt, och sen använder jag det Word-dokumentet för att liksom hålla styrningen lite grann längs vägen, att jag ser att ja, men okej, nu har jag klarat av det där, just det, nu ska det här hända, hur lägger jag upp det? Sen ändrar jag lite i synopsis längs vägen, så att jag har det som ett litet arbetsdokument kan man säga. Inga post-it-lappar. Jag brukar ha ett litet anteckningsblock som jag också har med mig under den här perioden när jag faktiskt liksom samlar på mig saker och tänker. Så att då kan det vara så att man sitter på ett tåg eller var som helst och kommer på något, då brukar jag skriva i anteckningsblocket eller i telefonen då, om jag inte har blocket med. Men för varje bok så finns det ett anteckningsblock också.
När gör du research? Är det i den här förberedande processen då också, gissar jag?
Ja, alltså nu har jag skrivit böcker som inte har krävt så där supermycket research. Jag har ju liksom grävt där jag står väldigt mycket och skrivit liksom i bruksmiljö och allt det där. Jag har jobbat inom industrivärlden och har bra koll på det och så där. Men när jag känner, alltså oftast är det så där att jag skriver utan att göra så mycket research innan, men sen kanske jag kommer då till att ja, men i obehöriga ägare i tillträde till exempel, så är ju huvudpersonen en svetsare, och där kände jag att jag måste ju liksom förstå hans arbetssituation och liksom lära mig mer. Jag måste veta vad verktygen heter och allt det där. Så då gjorde jag att jag tog en dag och var med en svetsare och ställde alla frågor och allt det där och fick se hur saker och ting funkade. Men då hade jag ändå liksom kommit redan en bra bit. Och ofta är det så att jag känner att här behöver jag fylla på med någonting. Så att jag gör nästan aldrig research innan och liksom sen sätter mig och börjar skriva. Men det skulle säkert vara helt annorlunda om jag skrev liksom historiska romaner, eller om jag skrev om att vara läkare i Kongo eller något som jag liksom inte alls har någon koll på. Då skulle jag behöva göra research innan, tror jag.
Hur gör du med redigering? Redigerar du under tiden du skriver eller skriver du först klart romanen och sen redigerar du och hur gör du med det?
Jag försöker allt vad jag kan att inte redigera medan jag skriver. För att börjar jag backa, börjar jag peta, då blir det så fruktansvärt jobbigt. För då börjar jag tvivla och då liksom är det som att allt rör till sig. Så att de bästa processerna jag har varit i, det är de när jag liksom har varit så jäkla snål mot mig själv. Eller tydlig mot mig själv i att sådär bara, nej men nu, läs ingenting bakåt nu. Fortsätt bara skriv, 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 skriv framåt, framåt. Tänk inte. För då får man liksom ihop ett råmanus och sen kan man gå in och redigera hur mycket som helst. För då vet man, då har man storyn, den finns där. Men börjar jag liksom peta längs vägen, då är det så lätt att slarva bort sig själv, liksom, eller tappa bort sig själv, tycker jag.
Man blir ju så lätt kritisk då, tycker jag i alla fall, när man går
Ja.
och tittar och så, ja, väldigt lätt att fastna i det stadiet.
Ja, allt är jättedåligt tycker jag då. Man backar.
Men vad tycker du är roligast med att skriva? Vad är det som driver dig i detta?
Men det är nog att berätta en historia. Det är liksom det, att känna att man har någonting, det här vill jag berätta. Och så tänka, hur skulle man kunna berätta det? Och så liksom att sätta igång. Sen har det här förändrats måste jag säga också för varje bok jag har skrivit. I början tyckte jag att själva råmanuskrivandet var det absolut roligaste. Jag har alltid visserligen tyckt om redigeringsfasen, men jag tyckte ändå att det var det bästa. Nu tycker jag nästan att råmanuskrivandet är den jobbigaste perioden. Att det är jättekul innan att tänka ut allting, man har en plan och sen ska man skriva. Och sen är det jättekul att liksom, när man har allt färdigt att redigera och fixa. Men just det här att ta sig igenom berättelsen kan vara otroligt tungt, kan jag tycka nu. Så det har liksom förändrats.
Vad gör du då när du känner att gud, nu orkar jag inte med det här längre, jag ska nog lägga ner? Eller har du,
Ja,
känner du så någon gång? Att du får den här
absolut. Jag känner
skrivkrampen
ofta så.
liksom, att det, ja.
Jag har inte skrivkramp riktigt. Jag får alltid ur mig text på något konstigt vis. Och det har väl att göra med att jag har jobbat så mycket med skrivande. Att jag liksom vet det här, att det är bara att sätta sig och göra jobbet. Liksom. Så att det är aldrig problem att jag inte får ur mig något. Däremot så tvivlar jag ju i att vad blir det här för någonting? Vad är det jag håller på med? Kommer någon vilja läsa det här? Vad är det ens jag skriver? Alltså, det blir liksom, varför gör jag det här? Alltså, det blir väldigt så stora funderingar och tvivel. Och det jag gör då, det är väl att jag bryter ihop en liten stund och sen sätter jag mig där ändå. Vilket är också jättekonstigt för att jag är en sån här person som, alltså skickar du ut mig i ett joggingspår eller med ett par längdskidor eller någonting och det börjar ta emot, då ger jag upp på en gång. Alltså då är jag såhär, jag skiter i det här, jag tänker inte springa någon mer, jag tänker inte åka någon mer skidor. Men sätter du mig med liksom ett bokmanus då och den här känslan kommer att nej, jag vill inte något mer, då är det som att då är jag liksom Gunde Svan, motsvarigheten, att då biter jag ihop och kör ändå på något sätt. Så att jag har en helt annan viljestyrka när det kommer till skrivandet än vad jag har annars.
Ja, det är kanske är därför du är författare då, inte professionell längdskidåkare eller någonting sånt.
Exakt så, det tror jag.
Men du är ju nästan heltidsförfattare nu, så hur ser dina skrivdagar ut? Hur lägger du upp en dag för att det ska
Ja
bli
men,
ordning och reda och gjort?
precis, de är ju sådär inrutade de också då som hela jag verkar vara. Nej, men jag ställer klockan på tidigt, sitter alltid vid datorn senast 8 på morgonen. För att jag skriver också bäst på morgnarna och förmiddagarna. Sen börjar hjärnan liksom långsamt bli sämre tycker jag ju längre dagen går. Så att jag sitter där egentligen ja, nästan 8 timmar varje dag, skrivdagarna. Men sen är det så där att det är ju inte alltid, jag tror på något sätt att det allra bästa vore att kanske skriva fram till 2 eller något sånt där och sen liksom göra någonting annat. Men jag är ju inte i den lyxiga situationen heller att jag kan dra ut på mitt skrivande så mycket än, utan jag måste liksom skynda på lite också för att det faktiskt ska bli gjort och att det ska bli färdigt. Så att,
Men när du hade ett vanligt jobb, var fick du in skrivandet då i din vardag?
nu har jag haft
Vad gör
fördelen att jag har varit frilans och haft liksom styrt mina egna tider väldigt mycket. Visserligen på slutet så var jag ju anställd kommunikationschef, men då jobbade jag bara 60% och sen skrev jag på 40. Så att jag har liksom aldrig varit i den där situationen att jag har haft ett 8-5 jobb och sen skrivit utöver det. jag är full av beundran av de som klarar av det, för det tror inte jag att jag skulle klara. Utan när jag har varit frilans så har jag kunnat styra det så att, ja men okej, på torsdag där mellan 8 och 14, då har jag en lucka, men då skriver jag på mitt skönlitterära projekt liksom. Så att jag har kunnat styra det där precis och kunna använda somrarna också på det viset att ja men det är ändå dåligt väder här nu i 3 veckor, så nu skriver jag så mycket jag bara kan liksom. Så att det har varit en väldig fördel för mig att kunna styra.
Ja, det förstår jag. Eftersom det är så många som lyssnar här nu som själva gillar att skriva så undrar jag om du har något så här bra skrivtips för om man vill sätta igång och börja skriva eller när man har hållit på ett tag. Vad är dina bästa skrivtips? Har du något sånt?
Mina bästa skrivtips är nog, och det låter ju jättetråkigt och konstigt, men det är ju faktiskt det att bara skriva. Alltså att om jag tänker själv, innan jag debuterade så var jag mycket sådär att jag försökte tänka ut allting, att säga okej, så här lång ska en bok vara, så här många tecken, så här ska det. Jag tänkte så mycket på allt det där runt omkring och inte så mycket på själva, vad är det jag vill berätta? Så att jag tror att om man har liksom en skrivdörr, man vill få ut någonting, fundera över vad är det jag vill berätta och så sen försöka att inte tänka så jädra mycket, utan skriv den där berättelsen och fundera inte, backa inte, tvivla inte, utan bara skriv ur dig berättelsen. Och när du har den berättelsen, då kan du börja fundera och fixa och dona och grejer. Det är det som är så fantastiskt med liksom Word och de tekniska hjälpmedel vi har nu också. Man sitter ju inte vid en skrivmaskin och skriver färdigt berättelsen från A till Ö liksom. Utan tryck ur dig den där berättelsen. Det behöver inte vara bra alls, utan bara tänk att det här är, nu har jag bara tömt min hjärna på den här berättelsen. Nu har jag fått ur mig den här och sen kan jag göra någonting bra av det. Det är nog jättetråkigt och kanske hur enkelt, eller jag vet inte. Men det är nog det som är mitt bästa tips. Det är det tipset jag skulle ge till mig själv om jag inte hade varit med i den där tävlingen liksom.
Ja, men jag tycker det var ett jättebra tips. Utgå från vad du vill berätta och så bara skriv det och tänk inte så mycket helt enkelt.
Det blir lätt att man övertänker och vill vara så himla smart i allt, men det ska man inte vara. Man ska skriva med hjärtat och kroppen och få det ur sig helt enkelt. Jag hörde en intervju med Monica Fagerholm, fantastiska författaren. Hon sa, hon är ju finlandssvensk, så hon sa att man ska släppa fram sitt inre djuret i sig, liksom. Alltså att vara djurisk i sitt skrivande. Och det är väl lite åt det hållet, att liksom inte hålla på och försöka tänka sönder. Säger då jag som gör de här synopsis och allt vad det är. Jag pratar emot mig själv nu, hör jag. Men det är väl lite så att det kanske är det tipset jag behöver ge till mig själv också, att få ur sig berättelsen och tänk inte så mycket.
Vet du, jag tycker det där var jättebra slutord. Skriv din berättelse, tänk inte så mycket. Så jag hoppas att vi båda får lite härlig skrivtid nu i sommar och lästid också. Alla som lyssnar nu som inte har läst dina böcker, de har ju något väldigt fint framför sig här så jag tycker man kan ta till sig i hängmattan eller var man nu vill sitta någonstans och läsa. Så stort, stort tack till dig Cecilia för att du ville vara med här idag. Jättekul att få prata med dig.
Stort tack för att jag fick vara med.
Ja.
Hej då!
Hej.
Vill du veta hur jag kan hjälpa dig att faktiskt skriva klart din bok? Inte bara tänka att du ska göra det. Att hitta ett skrivflow som håller över tid, få verktygen som gör texten starkare och veta exakt hur du tar ditt manus hela vägen in i mål. Då tycker jag du ska titta in på min hemsida annakarinsvana.se och läs mer om mina kurser och lektörstjänster. Men nu är det dags att börja skriva.